En av de här kapitlen är skrivna under den tid jag var ansvarig för UD på Mellanöstern på sent 70-tal. Första Camp David-överenskommelsen, den analys jag gör av Camp David-avtalet där i boken är skriven hösten, någon vecka efter de undertecknades 1978, och jag har inte ändrat ett kommatecken i dem så att säga. En del andra, så det är samlingar vad jag har gjort genom åren, och min andra bok handlar också om den här frågan heter det obotfärdigas förhinder, och då skrev jag om en tvåstatslösning. Men det väckte också stor trabalder. Då var det antisemitism att tala om en tvåstatslösning. Jag kallades för en svensk diplomat i Europapropagandans tjänst. Nu 25 år senare.
När skrev du den?
87. Okay. Och nu 25 år senare så används mina argument av de som då...
Men tror du att det var tvåstatslösningen som upprörde folk? För Sverige var ju redan 1975 före en tvåstatslösning.
Ja visst, men att det var, jag försöker då Ahlmarks formulering om en palestinsk stat som lever i frihetssidan av Israel, och jag försökte då i den här boken bevisa riktigheten i detta påstående, så att säga. Men det växte också debatt på den tiden.
Ja, innan vi går in på debatten så vill jag fortfarande lite, jag frågade egentligen inte bara hur du skrev den och att du har skrivit den och att du varit så att säga involverad i regionen, för ni vet vi har skrivit många böcker om så att säga regionen och även om anknytande saker, men kvarstår frågan varför? Det är ju inte så att det saknas böcker om det här, och framförallt senare år har det ju bara har det kommit mer och mer, och också den debatt som du belyser eller vill belysa den här boken är ju rätt känd. Så vad har du att bidra med? Vad gör din bok som ingen annan gör?
Ja, jag får läsa, kan läsa motiveringen till att jag fick priset.
Men jag vill höra din motivering. Ja, jag vill höra din motivering. Det är väldigt fint att läsa prismotiveringen.
För det sammanfaller med det. Men det jag tycker ändå att det sker en något intensiv debatt. Det skrivs mycket böcker på engelska. Det är en intensiv debatt i Israel om Israels framtid, som inte, tycker jag, reflekteras tillräckligt i svensk debatt, svenska medier. Men din bok är utlysande undantag, men den kom ju för 16 år sedan.
Den är fortfarande tillgänglig.
Ja, det
är det. Räckte med den då?
Nej, men du har ju en annan ingång än jag har. Den personliga, du skriver mycket mer om judenheten och om bakgrunden, och som jag bara tecknar i två korta kapitel därför, inledningsvis.
Ja, jag tycker du är rätt mycket om judenheten, men jag tänkte ta det. Men du skriver här i ditt förord att du vill på något vis, så tolkar jag det, ge bakgrunden, den historiska bakgrunden till det Israel vi ser idag. Som du beskriver som en ö av rasdiskriminering i en värld där människor med olika etnisk och religiös bakgrund mer och mer integreras. Jag får känslan av att du använder det lite av historieskrivningen för att leda ett på sig bevis att, eller koppla ihop historien med det Israel som har blivit. Och då är min fråga, det Israel som har blivit, är det en självklar konsekvens av den här historien?
Nej, jag försöker visa att i historiens gång så har att vi har hamnat i den situation vi är idag. Och en grundläggande tes i boken är väl då att Tony Jatt skriver om Israel, att dagens Israel är en konsekvens av att hela sionismen var ett sent uttryck för både den europeiska nationalstatstanken och för den europeiska kolonialismen. Det var en produkt av sin tid. Ja. Och de grundläggande tankarna som Herzl, Weizmann och också Jabotinsky hade finns kvar, men under andra förtecken genom att historiens gång har ändrats.
Jo, men ändå så känns det som att du hittar de delar av historien som på något vis ska förklara dagens Israel och vad det har blivit. Och på något vis finns inte vägskälen riktigt. Jag kan ta några exempel sen, men det är ju, tycker du inte att det är orättvist att bedöma staten Israel som den har blivit idag utifrån dess historia, i den meningen att det finns ett klart samband mellan historien och nuet. Det finns det ju för sig alltid, men det finns ju många möjligheter. Hade Israel kunnat bli något annat?
Nej, jag försöker visa hur historiens konsekvens att vi har hamnat i den situation vi befinner oss idag, och hur ska man kunna hantera den situationen och ta sig ur detta och få en lösning som tillfredsställer båda dessa folks olika rätt till en egen identitet och egen statsbild.
Det är ju vad din bok gör anspråk på att göra, nämligen diskutera dagens situation, sionism i vägs ände.
Ett frågetecken.
Men du ägnar egentligen väldigt lite tid, det förvånar mig, åt en diskussion om valmöjligheter, om vad Israel kan och inte kan och hur den här konflikten, du har ett förslag och jag ska återkomma till, men det är väldigt liten del av boken, medan större del av boken är en historieskrivning. Och det är en historieskrivning, må jag säga, som ganska entydigt pekar på det Israel som vi ser idag, som är rätt stor del av världen har synpunkter på, för att uttrycka det milt. Men du försöker spåra detta Israel, och det är bara de, i huvudsaken bara de delarna av historien du är intresserad för eller tar fram. Det är en ganska kritisk historieskrivning av både det judiska och den sionistiska historien.
Jag delar till den uppfattningen. Jag tycker att jag försöker, som sagt, visa hur historien har fört fram till dagens situation.
Jo, men har inte historien haft många vägskäl och möjligheter? Du citerar ganska många som ville något helt annat. Men ändå på något vis så är detta... Det finns en sorts obeveklighet i den här historieskrivningen som jag läser. Men jag tror många andra har sett det så också.
Nej, jag tycker jag har beskrivit de olika vägskälen. Både 47-48 med... Sedan inte minst ett 67 års krig och den demografiska utvecklingen i Israel etc.
Men om vi tar ett av dessa vägskäl då, det finns många, men vi tar 47 års delningsplan som ju sionisterna då, eller den judiska ledningen i Jishuv som det heter, godkände. Men som inte godkändes, inte av palestinierna och inte av arabstaterna, utan tvärtom. De hotade eller sa att blir detta av så går vi till anger. Det är väldigt rapsodiskt skildrat, knappt alls, det nämns naturligtvis. Men du verkar lägga hela skulden för fortsättningen på den sionistiska sidan. Tycker du att det är så, eller finns det någon, tycker du inte att det finns en skuld också hos den arabiska sidan i hur den här konflikten sen utvecklas?
Jo, men konflikten fanns där också och den tog den här riktningen och har sina präglat historien. Jag beskriver ju vad som faktiskt hände där. Och har inte ägnat mig några kontrafaktiska resonemang.
Nej, men det är inte ett kontrafaktiskt resonemang att lyfta fram den sidan av konflikten också, tycker jag. Eller det är ett faktiskt, det hände ju.
Jo, men jag beskriver också, men samtidigt fanns det ju väl förberedda planer på den rensning som ägde rum både under inbördeskriget och sen efter med planlärdet och allt detta.
Det är ju efter nejet i FN. Jag säger inte att det var fel. Jag säger bara att du kanske skulle ha broderat lite mer kring detta. Och det är det jag försöker kanske säga, att många när de läser din bok tycker att du har gett en pusselbit, eller du har skillat en sida av saker mycket mer än den andra sidan. Kan du förstå det?
Va?
Kan du förstå att man kan läsa boken så?
Nej, jag har svårt att se det som bärande.
Du har väldigt mycket citat. Det är en bok byggd på mycket läsning. Det är många böcker och det är mycket citat och det är många personer. Det är ofta rätt kontroversiella citat. Och det förvånar mig lite att det finns inte en källhänvisning i den här boken. Det finns inte en fotnot. Varför har du inte det?
Jag har över 1000 citat i boken och i de andra böckerna jag har skrivit här har jag bara haft källlitteratur. Men i de citat som kan vara kontroversiella och som uppseendeväckande så har jag direkta källhänvisningar och i löpande texten.
Men man brukar ofta ha fotnot och en sidanvisning så att det är lätt att kolla upp det där. Det har ju inte varit så lätt och därför har det ju blivit debatt också. Dina källor, och är det sant, är det inte sant? Och jag vill inte lägga mig i vem som har rätt här, men det har blivit en diskussion just på grund av detta. Mm. Och det kanske, varför gjorde du inte? Varför undvek du det? Eller varför gjorde du det?
Nej,
men det är ju ett min, det är ju ett minfält ju. Det vet du ju.
Jo, visst, men därför har jag också de mest känsliga passagerna då, så att säga, som skulle vara minfält. Det finns ju direkta hänvisningar till vad det här är hämtat från, och jag vet ju var är mina källor som jag har fastnat, så att säga. Det är också en kostnadsfråga som förlagen inte speciellt roade av notarhörer.
Ja, jag ska inte säga någonting, men jag saknar det. Sen säger du också, och vilket du understryker nästan hela tiden, att du åberopar det på judiska och israeliska källor. Varför är det så viktigt för dig att påpeka det?
För att inte undvika anklagelser om att man är biased och att man bedriver någon slags propaganda. Jag bygger mycket på de nya israeliska historierna som du ser i boken. Ja. Inte minst det hela 47-48 och utvecklingen därefter.
Men
jag tycker också att...
Varför är du rädd för att det anklagas för antisemitism?
Jag är inte att svit på något vis.
Nej, men du är orolig för att om du skriver en bok, om du inte gör det på det här, tar så att säga, använder dig av den typen av källor, så skulle det bli det.
Nej, men det är ju istället för en fotapparat, så att säga, så har vi ju... Jag har använt mig av den litteratur som jag tycker har gett den bästa beskrivningen av den viktiga lösa. Jag har ju läst mer än andra böcker som står i källanvisningarna. Men framförallt den en gång så tycker jag att vi i Sverige har allt för liten uppfattning om den debatt som förs i Israel om landets egen framtid. Också de akademiska arbeten som har gjorts i Israel under senare tid.
Jag tänker på en sak som har vållat mycket diskussion, faktiskt inte i Sverige utan även utomlands, och det är titeln på din bok och var den kommer ifrån. Bruden är vacker men har redan en man. Och din källa där, det är något telegram som ett par rabbiner skickar till Wien efter ett besök. Men det finns ingen källhänvisning till något original av detta.
Det finns i en av Abschleins böcker.
Ja, men det finns ingen källhänvisning där heller.
Men jag kan berätta för dig att detta var en reservtitel. Omslaget var redan tryckt, boken var på väg ut och i sista moment så ändrades titeln, för den ursprungliga titeln på boken var "Gör inga dumheter medan jag är död".
Mycket bättre titel.
Men den titeln togs ju som sagt bekant av en annan.
Jag säger inte att det är en bättre titel, för att det här är en mycket vacker titel, men den är, som vi också vet, omstritt dess äkthet. Och det är väl det jag menar kanske, att man inte, när du skriver en sån här bok, det är ett minfält ute på. Du vet att den kommer att nagelfaras. Och jag, därför jag förvånar över att du inte, så att säga, har hängslen och bälte och bygger
jag
upp
det. Att den titeln sammanfattar ju mycket väl på det hela handlar.
Absolut. Jag menar, och det finns andra motsvarande citat som Haram och allt det här. Så det är ju känt, men jag tänkte bara just... att man, just när man har ett ordagrant citat och man hänvisar till någonting och sen är det omstritt om det där citatet finns överhuvudtaget, så är det klart. Och då kan det kasta skugga över annat i boken, det bara för din egen skull.
Nej, men det litar helt och fullt på Avis Lime som är professor i Oxford.
Jo, jag vet, men han är inte helt omstritt heller. Jag känner till honom mycket väl, så att säga. Men det är det ena. Det andra är, som säger, det jag var lite inne på tidigare, det är ju detta med att låta historien skugga framtiden, som om det finns lite inbyggt i den judiska historien, eller åtminstone finns sådana drag som pekar framåt där. Jag ska ställa en rak fråga till dig. Anser du att judar har svårare att leva med andra folk än andra? Har judar ett problem att leva samman med andra människor?
Nej, absolut inte. Men det här... Det här var ju alltså, hela Balfour-deklarationen, och det var ju ett led i den brittiska kolonialpolitiken. Så de problem vi ser nu i Israel och Palestina, det är ju samma problem som vi möter idag i Irak, i dagens Syrien, hur man hanterar det osmanska riket efter dess kollaps efter första världskriget. Och om man ska resonera kontrafaktiskt, hade inte fransmän och britter svikit löftena mot att araberna att få ett eget kungadöme med prinsen, med Faisal som kung i Damaskus, då hade vi kanske fått ett annat system. Förmodligen ingen demokrati av västländsk modell, men förmodligen byggt på milletsystemet. Och då hade, tror jag, det varit ett helt naturligt att man hade haft en inflytning av judar till detta rike. Sen är det fråga om vad som hade hänt när sedan den stora katastrofen inträffade och judarna verkligen behövde ett hemland. Då hade vi säkert fått en konflikt ändå. Men nutiden är ju, präglas ju, är ju ett resultat av historien, och det jag försökt. Jag är inte skuldläggt, utan var rent faktiskt.
Nej, men jag säger det, nutiden är ju naturligtvis en produkt av historien. Men när man går tillbaka i historien så finns det ju många möjliga nutider innan vi kommer till vår nutid. Jag säger inte att du ska skriva kontrafaktiskt, men kanske man i historieskrivningen ska tala om alla de möjliga vägskäl som fanns. Du nämnde ju ett, jag menar Sykes-Picot, det ottomanska rikets sönderfall, förintelsen ska vi inte tala om. En massa saker som så att säga bidrar på olika sätt och skapar hela tiden nya vägskäl i historien. Som, medan jag känner att du utforskar det vägskäl som pekar fram mot det Israel vi har idag, som kanske inte det Israel som nödvändigtvis hade behövt bli. Eller?
Jo, det förstår jag, men det är inte det jag har varit ute efter. Jag har velat förklara varför vi har den komplicerade situation vi har idag, så att säga. Genom att gå igenom historien och vad som faktiskt har hänt.
Det anledningen till att jag frågar det här med om judar har särskilt svårt att leva med andra folk, det är att du härleder då sionismen i diasporan och judarnas liv och där. Du nämnde till exempel de askenasiska, alltså de europeiska judarna, där skriver du att redan i de askenasiska judarnas ursprung fanns särdrag som skulle komplicera deras relationer med den icke-judiska världen. Och du nämnde då att de inte äger jord utan de är köpmän. Men du förklarar till exempel inte varför de inte äger jord. Och det är det som så att säga, det ligger inbyggt i det judiska, att man inte äger jord utan man är köpmän, och att det är det. Och sen beskriver du, jag känner igen den här berättelsen om så att säga judarnas speciella roll då i de samhällen som man sen finns i. Men lite känns det som det är judarnas fel.
Jag förstår inte hur du menar.
Ja, men det här citatet som jag nu, vad menar med det då? Att redan i deras ursprung fanns särdrag som skulle komplicera deras relationer med den icke-judiska världen. Vad är det för särdrag?
Nej, att de tvingades till vissa yrken som just med penninghantering och sånt. Och att de,
men det står inte till exempel att de inte fick äga jord. De fick ju inte.
Nej.
Att, vi vet ju nog att judar också kan
jag skriver om Pale of Settlement, att de istället blev arrendatorer och fick jobba som arbetat som förvaltare.
Nej, men du skriver ju också helt och korrekt om judeförföljelser och korståg och allt sådant, men till exempel när det just är de kristna korstågen och förföljelserna på medeltiden, så nämner du heller inte, vilket jag tycker när man är en sån här historieskrivning ändå ska, du nämner inte om den långa antijudiska kristna tradition som ju börjar långt upp tidigare, det som har sitt ursprung naturligtvis i de första århundradena efter Kristus. Så hela den komplexa relation mellan det judiska och det kristna saknar.
Ja, jag skriver ganska utförligt om Mr. Luther och hans...
Ja, men jag talar om ännu tidigare. Ja. Varför blev kyrkan antijudisk? Varför blev den det? Och hela den väldigt specifika relation som det judiska och det kristna har haft i vår kultur sen... Ja, det vet du själv.
Ja, visst.
riktigt.
Det är lite sånt jag menar att man kanske hade varit, och jag vill bara höra din egen syn och förklaring på det här. Så att säga, vems hur ser, jag ska säga, skuldbördan ut, men varför hamnar judarna i denna situation av utanförskap, förföljelse och så småningom naturligtvis en värre sak, vilket i sin tur då leder till uppkomsten på 1800-talet av sionism.
Jag kommer in på det också i avsnittet om den amerikanska kristna högern och deras syn på judendomen.
Men det är inte riktigt samma sak, därför att vi talar om vår egen kristna. Ja. Vi talar om den svenska kyrkan och vi talar om den katolska kyrkan. Och vi talar om hela det arvet som kommer även i vår liturgi i kyrkorna fortfarande.
Ja, det kanske kunde ha skrivit mer om. Det finns mycket jag kunde skriva mer om också.
Du tar rätt mycket, och du går också rätt mycket tillbaka till Bibeln. Varför gör det? Har du relevans, tycker du?
Nej, alltså, det kapitlet skrev jag när, som en promoja på UD i princip, en stora delar, när Begin krävde en biblisk förståelse av Israels politik. Och det var bara att, och var vissa dessa argument där, ja, om man drar ut dem i dessa konsekvenser så blir det ammunition för antisemitism.
Ja, för att de bitar du tar upp.
Och det är också i svensk debatt reglades så länge av Tingstens lidandes rätt, eller det bibliska rätten och kulturarbetets rätt. Och de diskuterar ju också i boken.
Tingsten vände ju på kuttingen. Han var ju inte särskilt sionistvänlig, och vilket många inte var. Jag tror att förintelsen i Europa skapar naturligtvis en annan uppfattning, en annan klimat. Tyckte du, om man ska se det, om du hade, fanns det något rättfärdigande av staten Israel genom förintelsen, tycker du?
Ja, absolut. Och du också skrivit om Evian-konferensen 38, när alla länder, 38 länder på ÖFP var samlade, och alla var ett, den dominikanska republiken var villig att ta emot flyktingar trots att man visste vad som väntade i den katastrof som skulle komma.
Så i vad mån har vi då, jag ska inte räkna med dit riktigt, men det västeuropeiska eller samhället ett ansvar för att det blev Israel?
Ja, så vi hade man kunnat, hade man öppnat dörrarna för judiska flyktingar på ett annat sätt, så hade väl förutsättningarna var annorlunda, och förutsättningarna bättre för de judar som fanns och skulle utvandra till Israel, att clashen mellan palestinska och de invandrarna skulle vara mindre. Till att börja så var ju många välkomnade i många håll den judiska invandringen. Men det var ju...
Jag tänker också, ja, nej, men det är ju sant. Mm. Judarna var ju inte välkomna, det vet vi. Och ganska långt också senare, det tog ju lång tid innan USA öppnades. Palestina var ju stängt fram till 1948 i princip av britterna. Och då uppstår ju ändå din fråga, i vad mån är Israel en skapelse inte bara av judar utan också av det övriga samhället? Och i vilken utsträckning belyser
Israel? Israel är ju en skapelse av FN och FNs delningsbeslut. Det är ju det som är den folkrättsliga grunden och den ovillkorliga rätten.
Tycker du det var ett bra beslut?
Ja.
Du tycker det? Delningsplanen?
Ja, det var ju det enda möjliga i det läget, men att sen geografin ser ut som den gjorde med en så stor judisk arabisk befolkning i den del skulle bli judisk, komplicerar givetvis det här.
Naturligtvis, det var komplext, det är absolut komplext, men komplexiteten i den här situationen och också i den historia som leder fram till staten Israel. Jag ska inte föregripa boken, alla får läsa den, men jag saknar det lite. Det är en ganska... Det är lite sionisterna som är de ständiga protagonisterna i detta drama. Och Det är de ju på ett sätt, men det är ju många andra aktörer här som man skulle ändå vilja få in tydligare i, kanske, skulle jag tycka. Eller?
Ja, engelsmännen i första hand handlar om, jag tycker jag beskriver ganska rejält hela den historien. Men från bildkommissionen, olika försök att kvotera att
Du som sagt, du går tillbaks till Bibeln, vilket jag kan man säkert göra, men de avsnitt i Bibeln du väljer ut, det är ju väldigt brutala avsnitt naturligtvis, och ganska kända, att judarna, eller Gud föreskriver judarna att ta död på andra folk, och i Gamla testamentet skriver och föreskrivs en rasistisk och extremt kolonialistisk politik. Lite otidsenlig eller anakronistisk terminologi, men i princip. Men känner du att det här har relevans för dagens situation? För att det ligger ju det här, tror jag, att judarna har problem att leva bland andra folk. Jag tror du säger det till och med också. Inte exakt så.
Det har inte minst relevans när det gäller USA och den amerikanska politiken i Mellanöstern, med den kristna högerns starka roll där, som ju är djupt antisemitisk.
Men den fanns ju inte, den kristna, när USA svängde över till Israel i 67, ganska sent, och USA var inte så Israel innan dess, då fanns ju inte som politisk aktör den kristna högern, utan det var ju helt andra krafter i USA som stödde Israel av andra skäl. Så det är lite kändes som slänga in degen efter...
Nej, men Bibeln spelar ju en stor roll, jag nämnde, och också i Välfärdsdeklarationen, Lloyd George som åberopade Bibeln, Truman åberopade Bibeln, etc. Så det finns ju hela tiden i medvetandet. Men som sagt, att jag skrev detta var när beställdes krav, vägen krävde en biblisk förståelse av Israels politik. Och jag vill mest säga att detta är ett farligt argument som kan ge antisemitiska argument vatten på sina kvarnar, och som ju används då av den kristna högern.
Men nu är vi inne, så att säga, i dagens situation. Ja. Jag tänkte ta det också på slutet i den debatt, och också dina förslag till hur man ska komma över. Men jag är fortfarande kvar lite i historieskrivningen, och jag kan ta, alltså, din, som jag säger, din bov, om jag ändå får säga det, genom det här dramat, det här sionismen. Sionismen leder till det Israel vi har idag. Och mer eller mindre, så att säga, inte ofrånkomligt, men det finns en konsekvens i den sioniska idén till den israeliska stat som vi då ser, ockupationsmakt och annat. Och den sionistiska propagandan då, som man ofta talar om, det är en återkommande bov i ditt drama. Vad är den sioniska propagandan, och vilken roll anser du att den har spelat i den här historien?
Ja, du kan gå tillbaks till Weizmann och andra som har, så är en, det är så klassiskt. Nej, men alltså, Weizmanns framgång med Balfour-deklarationen, det var ju ett intensivt lobbyarbete, och han propagerade för sin idé. Och den fick också en genomslag genom att han lyckades övertyga, det skriver han, att han säger på den brittiska regeringen, det var George, om att judarnas inflytande var mycket större än det har varit. Då. Än vad det var, så att säga, att det skulle vara ett intresse att ha världsjudenheten på britternas sida. Och sen hela har ju flattat att man kan tala om propaganda i detta sammanhang. Jag förstår inte problemet med ordet.
Nej, det finns ju en annan konnotation till, alltså, sionistisk propaganda. Det finns propaganda på båda sidor. Det finns arabisk propaganda och det finns sovjetisk propaganda. Vi hade många propaganda, men just den sioniska propagandan, känner du inte att det har en liten sinister underton? Men jag säger inte att den inte finns, men man får vara lite känslig, tänkte jag, när man talar om den. Därför att det finns ju judiska världskonspirationer att tänka på också. Det är en ganska vanlig föreställning att judarna egentligen styr och kontrollerar allting. Medierna inte minst. Du såg inget problem där att kanske hålla, göra en sorts distinktion. Jag menar, du är ju samtidigt beläst och medveten, men på något vis känns det inte i framställningen som du är känslig för.
Det förekommer på något, jag vet inte hur många ställen i boken, men det är ju ett visst sammanhang också vad jag talar om.
Jo, jag tar ett exempel, fallet Exodus, det känner alla till. Mm. Det är en båt som är illegal båt med 4000 människor ombord som på väg till Palestina och där stoppas. Mm. Och det blir ju väldigt dramatik och det går ut över all världens medier. Och då skriver så här: som för att spela den sionistiska propagandan i händerna så stoppas den här båten och det blir kalabalik och de här skickas tillbaka till Europa. Varför måste du säga det? Som för att spela den sionistiska propagandan i händerna. Det var ju ett faktiskt skeende. Det var inte sionisterna som bordade Exodus och skickade de här tillbaka.
Nej, men det väckte ju världens uppmärksamhet på den här belägenheten. Så,
men menar du att det var att det fanns att syriska propagandan att den utnyttjade det, kan jag tänka mig, men låg den bakom det här?
Nej, men det väckte världens uppmärksamhet så att säga, och därför på den situation som...
Det var en sak som framförallt väckte världens uppmärksamhet, och det nämner inte du har fel där. Det ska vara lite elak. Du säger att de blev fraktade till Frankrike. Mm. Det blev de ju inte. De blev fraktade till Tyskland.
Tyskland?
Ja. Det står inte i din bok.
Nej, det var inte det.
Okej, vi går vidare till den moderna historien, eller till fredsprocessen som ju då sätter igång 93. Men du, hur såg du på den? Jag menar, för du har ju samtidigt en ganska hård beskrivning av Israels agerande då efter 67 års Dayans och citat. Och man får ju verkligen en dyster bild av den israeliska hållningen och positionen. Ansåg du att Osloavtalet var... hur ser du på det? Hur såg du på det?
Det avgörande avtalet i hela situationen, det är det första Camp David-avtalet med Begin, Sadat och Carter. Då kom fram till freden mellan Egypten och Israel, som vi håller, även om det nu kanske är lite bräckligt. Men det viktigaste är då ramavtalet om Västbanken och Gaza. Där man... Begin fick igenom skrivningar med alla, där finns det mycket fotnöter och mycket textförklaringar som man kan läsa som Israel har läst som en accept av att Västbanken är Judén och Samarien och en del av Israel. Och jag tror att det avtal som då renderade fredspriset en av brytningspunkterna, och sen därefter eskalerade bosättningspolitiken och sen kom...
Så du menar att Osloavtalet redan det var för sent, eller att det inte kunde...
Nej, om det hade implementerats kunde det ha lett någonstans, men det var ju aldrig tänkt att bli implementerat.
Det tror du inte, att det fanns någon sån...
Ja, möjligen att Rabin hade tankar i den riktningen, men och det finns ju hur många citat som helst om fredsprocessen, att det har hela tiden gällt att upprätthålla status quo. Jag tror du skriver själv om det i din bok Det förlorade landet, har du samma resonemang som jag har i princip om det här, att det gäller att hålla status quo och etablera fakta på marken. Och då kan vi gå till Chaim Weizmanns två principer. Det öppna ramverkets princip och steg för steg politiken. Och det öppna ramverket, det var att ge oss bara ett avtal som gör vi vad vi vill av detta, om man ska ta det lite hårt. Välfärdsdeklarationen var ju ett misstag. Det blev inte den pojken han hade tänkt sig.
Det finns ju ett sånt här uttalande som man brukar säga: Palestinians don't miss an opportunity to miss an opportunity. Och det har ju sagts många gånger. Men faktum är ju att PLO och Arafat satt långt in överhuvudtaget med att komma till förhandlingsbordet. Men jag kände ju inte Israel förrän 89, tror jag.
Nej, och Israel känner inte PLO. Så
nej, det är helt riktigt. Det är helt riktigt. Men det var ju denna brist på erkännande. Och det fanns ju i alla fall jag vill på intet sätt ta ifrån dig din beskrivning av Israels utveckling. Jag har skrivit något liknande, så det är det. Men jag tänker, när man också skriver fram en sån här historia, så känns det som om Israel agerar i någon sorts egenmäktigt vakuum. När arabledarna gör olika saker, så är det i grunden ändå Israel som bestämmer hur de agerar. Du har ett avsnitt som ska vilka konsekvenser har då sionismens och Israels starka ställning i västländsk opinion haft? En viktig följd är att det gjort arabiska politiska beslutsfattare lamslagna och perplexa. Det faktum att den judiska staten appellerar till så många olika grupper, och detta av skäl som ofta kunde förefalla paradoxala, har lett till en handfallenhet i fråga om politiska motdrag, vilket i sin tur skapat en känsla av misstroende och osäkerhet som lett till felaktiga politiska överväganden och reaktioner. Och lite känns det som du tar ifrån dem deras ansvar för de beslut de fattar. Lite så. Ja, men jag har hört citatet. Så
får jag ta citatet när det gäller förhandlingstaktiken?
Ja, men jag tänkte vi skulle... Du kom tillbaka till det, men bara innan vi släpper.
Ja.
Så känns det lite som att de arabiska ledarna är någon sorts offer i ett spel som de inte riktigt kontrollerar. Är det så?
Nej, inte alls. Ja, de kontrollerade inte sig att spela, så sexdagarskriget var ju en viss räkning på att Nasser hade väl räknat med att han skulle få ett ärofullt nederlag, att FN skulle gripa in och att så fort som möjligt, ungefär som samma resonemang som sen Sadat förde i oktoberkriget. Man utropar ett nederlag till en ärlig seger. Men han där misskalkulerar han, så att säga. Och det är ju...
Men det måste ändå vara, hans ansvar.
Ja, visst är det, visst.
Så att det här citatet tyckte jag ändå kändes som att du har en lite benägen att se dem som offer för den sionistiska opinionen, propagandan, och de blir då handfallna och ställda. Istället för att vara protagonister i sin egen rätt och herrar över sina egna beslut och sitt öde till sist.
Nej,
du håller inte med. Okej, nu tar ditt, det du ville säga om fredsprocessen.
Ja, alltså, jag tycker det här präglar ganska väl utvecklingen från det här citat från 1969 av Harkabi, som var chef för militärundertjänsten. Vi måste definiera vår position och slå fast grundläggande principer för en lösning. Våra krav ska vara moderata, balanserade och förefalla rimliga. Men i verkligheten måste de innehålla sådana villkor att det är säkert att fienden förkastar dem. Sen ska vi manövrera och tillåta dem att definiera sin hållning och sina vägar att gå med på en uppgörelse som är baserad på en kompromisslösning. Sedan ska vi publicera hans krav som uttryck för en oresonlig extremism. Och så är ett annat citat efter tillbakadragandet från Gaza 2004, då Sharons rådgivare Weissglass säger i Haaretz: vad jag själva verket kommer med en som är amerikanerna var att delar av bosättningar, det vill säga de stora bosättningsblocken på Västbanken, inte skulle behandlas överhuvudtaget. Och att resten ska tas upp när palestinierna förvandlas till finnar. Innebörden av överenskommelsen med USA är en frysning av den politiska processen. Och när du fryser den processen hindrar du också upprättandet av palestinstat, och du förhindrar en diskussion om flyktingarna, gränserna och Jerusalem. I realiteten har hela det paket som kallas den palestinska staten med allt vad detta innebär för att bortstå vår agenda för all framtid. Och detta med president Bush auktoritet och tillåtelse och med en ratifikation av båda husen i den amerikanska kongressen. Och Weissglass talar också om hela fredsprocessen som att den är i formaldehyd. Alltså den är död, men ger ett intryck av att vara levande.
Men det är ju slutsatsen.
Och också den du säger, 2000 i... man säger att alla för att på nytt inte missade chansen att missa en chans, så att säga. Nu i efterhand så säger de amerikanska förhandlarna där att de fick ändå något konkret ut, utan det var också en del av propagandan faktiskt då. Det fanns amerikanerna kom med olika försöksballonger i Israelerna, där aldrig fast en position.
Så det är en historieskrivning, nu är vi i och för sig långt tillbaka, ja. Nu är vi på den tid när först är Barack då i Camp David och sen blir Sharon. Och ja, man kan säkert diskutera det här framåt, men kontentan av det är att Israel aldrig hade minsta tanke på, det fanns inte i hela det israeliska etablissemanget någon tanke på att fullfölja Osloavtalet, utan det var redan från början en charad av ett slag.
Jag tror att en politik som Rabin möjligen inte såg det som en charad, men att man spelar med i det här spelet just med som jag, det första citatet jag läste upp.
Du, tvåstatslösningen som du sa att du var för någon gång, är du för den fortfarande?
Ja, men jag tror att den är omöjliggjord genom den politik som har förts med bosättningspolitiken. Och för varje dag som går så görs det nu ännu mer omöjligt. Mm. Inte minst nu i den så kallade zonen C, alltså områdena kring Jordanfloden, som är 60% av Västbanken, där det förekommer dagligen en positionering och fördrivning av palestinier. Vi ser vad som händer i södra Hebron också.
Du har på ett par sidor på slutet, och det är väl ett projekt som du är lite involverad i?
Nej, jag har inte varit involverad, jag bara nämnde det.
Ja. Beskriv det lite, för du säger själv att det är ganska utopiskt, men vad är alternativet?
Tanken är att man måste tänka i helt nya banor, och det är ett projekt som har genomförts på Lunds universitet med deltagande av israeliska och amerikanska akademiker, politiker, med representant för bosättarrörelsen, med palestinska företrädare. Vi hade också i mindre skala liknande projekt när jag var i Istanbul, där palestinier och israeler träffades på konsulatet för att tala. Och det går ut på att man ska på sätt och vis någon slags ny variant av milletsystemet, där man knyter suveräniteten till personen och inte till territoriet. Och tanken är då
Oavsett var man bor, så man får välja själv vilken stat man vill tillhöra.
Ja, men alltså, det skulle också då, området mellan Medelhavet och Jordanfloden blir två stater som lever parallellt
invävda i varandra.
Skulle man bara kunna behålla de existerande strukturerna, och det finns ju redan nu, se på Västbanken när det gäller säkerheten, så sköter ju faktiskt palestinierna säkerheten åt Israel i de områden som palestinierna kontrollerar. Sen en gemensam säkerhets- och försvarspolitik. Du ser skrivet.
Nej, jag tycker det är en underbar vision.
Någon form av kantonisering. Det skulle vara ett sätt att behålla stora delar av att den behåller sin judiska karaktär, den judiska majoritetens kantonsystem. Men samtidigt skulle folk kunna välja själva var man slår sig ner, så
att säga. Nej, anledningen till att jag ler är naturligtvis att jag delar din uppfattning att detta är en utopi. Folke Bernadotte på sin tid la ju fram en liknande idé om en federation och Jerusalem, tror jag, som internationell stad. Alltså. Den här konflikten, vi får sluta här, har varit full av vackra utopier, men vi har hamnat naturligtvis i en situation där det mest vi ser mörker i horisonten. Du har onekligen lett oss fram till randen av detta mörker.
Om ni vill är det ingen dröm. Ja. Men om utvecklingen fortsätter som nu med demografi, vi har inte kommit in på de bitarna, så kommer på 100-årsdagen av Israels tillkomst, så kommer vi att vara tillbaka i samma situation med en tredjedel judisk befolkning, två tredjedelar arabisk på de områden som Israel kontrollerar. Och det, min bok har varit ett försök att redogöra för hur vi har hamnat i den här situationen, och med en liten utopi på slutet.
Och en liten utopi. Vi skulle behöva en handfast handlingsplan, men det finns ingen just.
Men alltså, de här resonemangen kan ju föras vidare och inspirera till andra.
Tack så jättemycket.
Tack.